Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag pratar vi om grunden för samhällsuppdraget och samverkan, nämligen människorna. Är det vi eller är det vi och dem? Välkommen Enna Gerin, utredare och biträdande chef på det fackliga idéinstitutet Katalys.
Tack!
Men låt mig inleda dagens samtal med en provokation. Nazismen, fascismen och även populismen appellerar gärna till det sämsta hos människan, våra inre svin. Har du ett inre svin, Enna?
Mm. Ja, det har jag väl. Jag tänker att hela idén med den här metaforen om ett inre svin förstod jag det som handlar just om att vi alla människor bär på den här mörkare, mer liksom exkluderande, egoistiska och fördomsfulla sidorna. Och jag tror att de flesta människor har någon gång varit i en situation där man liksom just får kämpa mot sitt eget inre svin. Så att jag tänker att det är en allmängiltig upplevelse. Sen finns det självklart politiska rörelser vars livsluft är att liksom locka fram just de här sidorna hos oss. Man sprider rädsla och oro, man målar upp falska bilder av att olika grupper i samhället är syndabockar och fiender. Och jag tror inte att alla nödvändigtvis populismer gör det här, men den här samtida växande högerpopulismen och högerradikalismen som vi ser runt omkring i världen och här i Sverige också, den gör absolut det.
Ja, det kan ju vara en förklaring till deras framgångar, att vi alla har den där inre svinet på något sätt. Att splittra blir utifrån det enkelt. För vi har ju de här liksom demonerna som misstror och misstänker omgivningen för att vilja ont. Men samtidigt så har vi ju en annan röst som vill väl, tolkar välvilligt. I det offentliga samtalet så är det ju ändå lättare att nå ut med spetsig kritik än upprop för demokrati och samförstånd. Är det ett problem?
Ja, alltså det tycker jag är ett problem, och det börjar bli ett allt större problem i och med de här nya medierna vi har, sociala medier som uppenbarligen har utnyttjats på ett väldigt framgångsrikt sätt av de här som vill splittra. Och det har blivit ett allt större problem för att vi har allt fler maktgalna ledare som på något sätt vill härska genom att söndra. Och då även sundra i sitt eget land och i sin egen befolkning.
Vad tänker du på då?
För att behålla makten. Jo, men alltså ett exempel nu, vad som händer i USA just nu. Där presidenten då, Trump, börjar liksom bli allt mer och mer desperat inför valet i november. Och han på något sätt medvetet splittrar, han medvetet polariserar och skapar kaos i samhället. För att sen kunna framställa sig själv som garanten för law and order, alltså ordning och reda. Så att det här tycker jag är ett bra exempel på en sån ledare som härskar genom att söndra egentligen i sitt eget land.
Behöver man på något sätt reglera de sociala medierna?
Ja, det tror jag absolut.
En sak som de som vill söndra gemenskaper brukar göra, det är att hitta parasitargumentet. Ofta räcker det med att hitta ett enskilt exempel på missbruk av ett kollektivt system för att ifrågasätta systemet. Jag tänker på till exempel A-kassan eller Försäkringskassan eller bostadsbidraget, sådana. En av Nobelpristagarna, ekonomen James Buchanan, det var 1986 han fick priset. Han rekommenderade till och med nyliberaler att använda parasitexemplet för att underminera förtroendet för välfärdssystemen. Men finns det någon poäng i det här? Kan ett solidariskt välfärdssamhälle locka fram parasiter?
Mm. Först och främst så tycker jag inte man någonsin ska liksom kalla andra människor för parasiter. Precis som man inte ska kalla någon människa för ett virus eller en cancersvulst eller så. Så jag är lite svårt för just det här parasitbegreppet när man pratar om människor. Men självklart så kommer det alltid finnas i ett samhälle enskilda människor som är ohederliga, kan vi kalla dem. Som är bedragare eller fuskare. Och som kommer försöka på olika sätt utnyttja andra människor och utnyttja samhället i stort och de här trygghetssystemen. Men frågan är om det här faktumet att det alltid kommer finnas sådana människor, om det ska göra att vi bara ska lägga oss ner och ge upp. Att vi inte ska försöka bygga upp liksom anständiga och starka trygghetssystem. För att det finns några som kan komma att försöka att möjligtvis utnyttja dem. Och ska vi också göra de här trygghetssystemen så otillgängliga och så hjärtlösa att massor med människor som är kanske sjuka och arbetslösa, som verkligen behöver hjälp och stöd av oss alla, inte får det. Så det, jag tror liksom, vi får akta oss för att bli skrämda av det här, vad man ska säga, parasitargumentet eller fuskarargumentet.
Men ser du någon brytpunkt liksom att ett solidariskt välfärdssystem kan bli så pass heltäckande och människor som får del av det känner sig så pass trygga och bekväma att man inte vill jobba eller vill bli friskförklarad?
Nej, alltså jag köper egentligen inte argumentet alls för att på något sätt att det här solidariska välfärdssamhället skulle leda till mer fusk och mer utnyttjande. Jag tror nästan det egentligen är tvärtom. När Sverige var ett väldigt starkt och solidariskt välfärdssamhälle fram till 1980-talet, när man liksom faktiskt kunde lita på välfärden, då fanns ju en väldigt bred och utbredd vilja att göra rätt för sig. Det här hela fenomenet som brukade kallas den skötsamma arbetaren, som till största möjliga mån, till vilket pris som helst, försökte att inte vara till last för samhället när man inte behövde vara det. Medan de senaste 30-40 åren så har välfärden försvagats oerhört. Trygghetssystemen har närmast liksom raserats. Vi har fått ett mycket hårdare, egoistiskt roffarsamhälle. Och de rika roffar åt sig mer och mer, medan de gamla, sjuka och arbetslösa inte längre liksom kan lita på välfärden. Kommer finnas där. Och när du har ett samhälle som är byggt på de här principerna, att hungrig varg jagar bäst, när allt handlar om att vinna eller försvinna, då tror jag att viljan att göra rätt för sig sjunker och minskar. Att man ser att de rika roffar åt sig, då tänker man, ja men då kan jag också ta alla medel i bruk för att hanka mig fram i det här egoistiska samhället. Så jag tror att den premissen kan vara helt fel. Jag tror att om man känner att det finns en solidarisk liksom gemenskap som kommer ta hand om varandra, då är man mer benägen att göra rätt för sig i den här gemenskapen.
Men kan du utveckla det här motargumentet? Varför menar du att det behövs ett solidariskt välfärdssamhälle?
Det finns många anledningar till det. En anledning är ju att jag tycker det är rätt. Att människor inte alltid har liksom makt och kontroll över sitt liv och inte alltid ska stå helt själva där och försöka ta sig upp ur kriser och svåra situationer, utan att ett rättvist och jämlikt samhälle bygger på att vi hjälper de som för stunden är i en kris eller svaga, de som är starka och kan hjälpa. Så att det är liksom vilken syn man har på människor, tänker jag.
Ja, det låter som att du målar upp ett gott samhälle där alla får sina grundläggande behov tillfredsställda. Demokratiska socialister kräver ju dessutom mer. Att vi bygger värld mot nyliberalismens värsta härjningar och hur det drar isär samhället i fattiga och superrika. Bilden av att en annan värld är möjlig är ju en viktig målbild. Samtidigt kan jag tycka att fackliga arbetet sällan är så väldigt utopiskt. Det utgår ganska mycket från hur illa det kan gå och så bygger man värn mot det. Borde det ligga mer i det fackliga samhällsuppdraget att även berätta om hur saker och ting borde vara? Alltså mer utopiskt?
Ja, alltså det faller ju sig naturligt på något sätt att det fackliga arbetet är väldigt konkret och vardagligt. För det handlar ju om makt och villkor i arbetslivet. Och arbetet är en väldigt, väldigt liksom stor del av lönearbetares vardag. Så det är ju väldigt konkret. Men jag håller inte med om att den fackliga kampen liksom i det stora hela, alltså arbetarrörelsens kamp som helhet, att den inte också ska och borde och är vara liksom utopisk. För om man tänker efter så var det ju facken och LO som startade det socialdemokratiska arbetarpartiet. Så socialdemokraterna var från början fackens politiska gren, kan man säga. Det var som två olika ben man stod på, det fackliga och det politiska. Och socialdemokratin som ideologi har ju självklart alltid haft utopiska drag och tankar om hur samhället borde vara och borde skapas. Så det mäktiga med arbetarrörelsen i Sverige är ju att man i många delar lyckades uppnå många av sina utopiska drömmar under 1900-talet. Om man jämför 1870-talets Sverige med 1970-talets Sverige, så tror jag att det senare skulle framstå som en helt utopisk drömvärld för de svenskar som levde i slutet på 1800-talet. Så de sociala, fackliga och politiska vinsterna var ju under 1900-talet enorma.
Jo, men nu drar du ett väldigt långt perspektiv. Du jämför idag med 100 år tillbaka eller så. Och då är det ju så, då var det väldigt utopiskt. Och då lyckades man ju också genomdriva kraftfulla reformer. Jag tänker mer på idag. Om man jämför idag med för 20-30 år sedan, det var du inne på, då har liksom välfärdssystemet slaktats och man snarare liksom försöker försvara och komma upp till ungefär som det var då. Man hör ju inte alls liksom de stora framtidsvisionerna lika mycket idag om vi jämför med liksom Per Albin Hansson och bakåt.
Ja, men det är ju väl en naturlig del av att man är tillbakatryckt. Alltså när maktbalanserna har förskjutits och arbetsgivarna och kapitalet de senaste årtiondena har flyttat fram sina positioner och är egentligen i en konstant offensiv. Och man kan säga arbetarrörelsen och facken och även socialdemokratin på något sätt hela tiden är i defensiv. Då blir ju liksom möjligheterna, eller blir ju att hela tiden försöka försvara det man har uppnått istället för att staka ut, vad man säger, visionerna och utopin framåt för det som man vill uppnå. Så jag tänker att det är en effekt av att den här maktbalansen har förskjutits och att vi hela tiden de senaste årtiondena har varit på defensiven.
Men vad är hönan och ägget, kan man ju fråga sig också. Kan det också vara så här, man blir mer defensiv för att man är tillbakapressad, eller man blir också tillbakapressad för att man inte är mer offensiv i sina visioner framåt?
Ja, men där håller jag med dig helt och hållet om. Alltså, det är inte bara på något sätt strukturella förändringar som har gjort, som vi inte kan rå för, som har gjort att vi har hamnat i den här mer tillbakatryckta positionen, utan det är en stor del av det också, att man har på något sätt både tappat reformtakten och man har tappat de här långsiktiga ideologiska visionerna som gör att vi också försvagas. Så att det går nog åt båda hållen.
Ja, för om man tänker så här, så rikt och starkt som Sverige är, så kan man ju tycka att en del saker är ganska ovärdiga, som att människor får väldigt låg pension eller väldigt låg sjukersättning och sådana saker. Eller att vi ska jobba 40 timmars arbetsvecka. Så här, LO har ett mål med 30, men det är väldigt långt bak på dagordningen. De visionerna hör man inte mycket av.
Nej, och det är kanske någonting man verkligen borde tänka omkring. Att möjligheten att skapa utrymme vänsterut handlar ju också om att göra det omöjliga möjligt. Och det har man kanske inte gjort tillräckligt mycket på senaste år.
Kampen förs ju också inom ramarna. Ramarna är på ett sätt demokrati inom det kapitalistiska systemet. Är det den bästa deal arbetarrörelsen kan få?
Nej, jag tycker absolut inte vi ska nöja oss med bara det. Precis som vi pratade om, vi måste tänka mycket, mycket längre än så. Och för andra så handlar det om balansen mellan demokratin och det ekonomiska systemet. Alltså hur mycket makt och inflytande den politiska demokratin har över det ekonomiska systemet. Så när arbetarrörelsen och välfärdsstaten var som starkast, då kunde vi reglera, fördela och sätta tydliga gränser för det här kapitalistiska systemet och den här ekonomin. Och idag så har vi ju då en mer oreglerad global finanskapitalism som lett till att den sociala och ekonomiska ojämlikheten har exploderat. Så det är den här balansen mellan demokratin och ekonomin. Och sen tycker inte jag vi ska bara nöja oss med demokrati. Politiska och demokratiska rättigheter räcker inte. Vi måste också återupprätta de sociala rättigheterna som vi en gång hade. Och vi måste också sikta på, i den här utopiska visionen, också kanske då att demokratisera ekonomin. Helt enkelt bygga ut den politiska demokratin då med socialdemokrati och ta sig an projektet om ekonomisk demokrati på sikt.
Och vad är det, en skattefråga, eller hur tar du dig an den?
Mer demokratiskt inflytande över det ekonomiska systemet handlar ju också om till exempel att löntagarna ska få mer inflytande på sina jobb i de företagen som de jobbar. Att just nu så är det som att hela samhället är demokratiserat förutom på arbetet. Där har vi en liten diktatur där cheferna och vd-direktörerna och de som driver företagen i princip är envåldshärskare. Så att det handlar ännu mer om just demokrati på arbetet.
En annan av de ramarna vi förhåller oss till är ju att vi verkar inom vad som kallas för den svenska modellen. Och när vi har byggt upp det som vi kallar för folkhemmet och vår arbetsmarknad så bygger det ganska mycket på kompromiss och förhandling, mer än det bygger på konflikt. Är kompromiss därmed bästa vägen framåt?
Ja, intressant fråga nu när vi har januariavtalet och samarbeten och ut med Liberalerna och Centerpartiet.
Just nu är det ju väldigt mycket förhandling och kompromiss.
Ja, lite för mycket kompromiss skulle jag säga. Alltså så här, i en demokrati är ju kompromisser alltid nödvändiga. Men den här bilden av att svenska modellen och det här socialdemokratiska folkhemmet endast skulle vara byggt på kompromisser med kapitalet och med högern, det är ju en liksom falsk historieskrivning. Det var ju också en politisk och facklig kamp, politiska och fackliga konflikter som lade grunden för de kompromisser som sen gjordes, som byggde välfärdsstaten.
Ja, det är ju viktigt att komma ihåg.
Ja, så att kompromisserna i sig själva kan aldrig bli liksom ändamålet. Ibland känns det nästan som att det har blivit det i politiken. Utan kompromisserna ska ju vara medel för att uppnå målet om jämlikhet och ett starkare samhälle och demokrati. Så man får akta sig att man inte gör kompromissen till självändamålet.
Det är ju människorna som är grunden liksom för samverkan och kamp och så. Och precis som myror hjälps åt att bygga sin myrstack så är ju samverkan en naturlig instinkt hos människor. Vi kan förverkliga långsiktiga mål om vi går samman. Samtidigt har vi ju kortsiktiga lustar, behov och intressen. Vi kanske fastnar framför Netflix istället för att gå på ett viktigt fackligt eller politiskt möte. Är det ett problem?
Jag kollar mycket på Netflix.
Jag med.
Jag tror inte Netflix är liksom huvudproblemet här. Jag tror att snarare så är det här hårdare arbetslivet och de här försvagade trygghetssystemen som gör att många människor inte har tid eller ork att engagera sig fackligt och politiskt. Det enda man orkar med när man kommer hem på kvällen är att glo på några Netflix-serier och sen gå och lägga sig och sova. Så jag tror det är mer ett problem än att man faktiskt vill ha underhållning i sitt liv också.
Så det är mer så här arbetsmiljöfrågor på jobbet, kortare arbetsdag, då skulle vi ha mer ork. Men om vi inte orkar organisera oss så får vi ju inte det.
Nej, men jag tror också förutom det så handlar det ju just om att fackens och politikens makt och inflytande har försvagats de senaste decennierna. Och då är det som en liten... av en fråga som ställer sig, varför ska man engagera sig när man kanske inte tror på att det faktiskt kan bli några förändringar eller förbättringar? Och det här tror jag är ett större hot än att människor liksom prioriterar avkoppling och underhållning.
Men vad svarar du då? Varför ska man organisera sig? Varför ska man prioritera det?
För min egen del så tycker inte jag det finns något annat alternativ än att försöka så mycket man kan bidra till att skapa det liksom samhälle som man vill leva i och som man vill att ens barn ska ha i framtiden. Så att, och då gäller det på något sätt att motverka den här apatin och den här känslan av att förändring inte är möjlig. Men jag tror att när politiken bara blir ett förvaltande och när man känner att i slutändan så ligger inte makten i politiken eller facken har inte sån styrka så att de faktiskt kan göra någonting åt min situation. Det är väldigt demobiliserande för människor.
Ja, du har ju ett hopp om att det är möjligt, hör jag. Och om man inte har det, Claes Mikael Ståhl skriver i den här boken Samhällsuppdraget som vi utgår ifrån när vi pratar här, att om människor i ett samhälle förlorar hoppet så kan det snabbt gå ut för. Vi var inne på det att högerpopulismen växer i styrka och sprider misstänksamhet mot svaga grupper och även mot media och institutioner. Vad tänker du om varför de lyckas?
Mm. Det är ju en jättestor och svår fråga. Och det finns ju väldigt många olika liksom anledningar och faktorer till att högerpopulismen och högerradikalismen växer och har lyckats mobilisera politiskt så mycket stöd på sistone. Jag tror att en förklaring är just den här ökande otryggheten och ojämlikheten som vi har sett i samhället. För att människor är liksom inte dumma. De har ju sett och känt in på bara skinnet hur ja, men välfärden försvagas, hur vi har stora problem i skolan, hur pensionerna blivit sämre. Man märker att A-kassan och sjukförsäkringarna har urholkats. Och högerpopulisterna har då varit väldigt skickliga på att utmåla invandringen och flyktingmottagandet som orsakerna till de här förändringarna. Så helt enkelt många människor har övertygats och köpt den här falska berättelsen. Och det tror jag att de har varit väldigt skickliga på. De har vunnit liksom narrativet över berättelsen om vad som har hänt med Sverige.
Så hur tar vi tillbaks narrativet?
Jo, det är ju att faktiskt säga vad som faktiskt har hänt med Sverige. Varför är välfärden försvagad? För att vi har sänkt skatterna. Varför är A-kassan och sjukförsäkringarna sämre? Jo, för att vi har tagit politiska beslut för att försämra dem och göra det jävligare för människor som är sjuka och arbetslösa. Varför är pensionerna sämre? Jo, vi har ett nytt pensionssystem som ger oss den här skitpensionen. Och då måste man också erkänna att man också varit med och bidragit till den här samhällsutvecklingen. Och det tror jag har varit ett litet problem för hela arbetarrörelsen. Att man har haft svårt att säga att man gick vilse ibland, att man faktiskt gjorde fel, att man ibland drev en politik som faktiskt bidrog till den här utvecklingen och att man ser att det blev fel och nu vill man göra om och göra rätt. Då har man presenterat en annan förklaring som jag tror är mer sann till varför saker ser ut som de gör idag.
Nu blev det mycket här på slutet om vad som har gått fel och vad som har blivit sämre och så. Men ska vi runda av då med att prata om vad går bra? Vad ger dig hopp i vår samtid?
Just nu som känns det ibland väldigt mörkt kan jag säga. Men en sak som har gett mig på något sätt energi de senaste åren, det är att tron på att politikens möjligheter att förändra saker har på något sätt gjort en comeback de senaste åren. Och också nu i och med pandemin som vi har sett under 2020. Att man ser att kollektiva lösningar, att man ser att politiken faktiskt kan gå in och göra någonting som folk inte trodde var möjligt. Och vi har ju länge haft en syn på politik som enbart något förvaltande, som ska förvalta den här rådande ordningen. En sån här, det brukar kallas postpolitiskt konsensus i de här teoretiska kretsarna. Att nyliberalismen har inneburit att man har trott att man har kommit bortom politiken, bortom historien, bortom konflikterna. Och det här har ju på något sätt nötts ner. Och det är väldigt spännande för att det kan nu användas för progressiva förbättringar av samhället. När människor faktiskt tror att staten och välfärden och politiken kan gå in och reglera, justera, omfördela. Man kan göra saker som folk trodde var omöjliga. Men det är också, måste jag säga, lite läskigt. För det kan lika gärna leda till att reaktionära och radikalkonservativa krafter kan göra det som vi trodde var omöjligt. Avskaffa mänskliga rättigheter eller utmana flyktingkonventionen eller utmana minoriteters rättigheter. Så att det finns en baksida med det här också. Frågan är bara vem som ska ta det här tillfället i akt att visa att politiken kan göra stora förändringar. Är det de här högerradikala eller är det de demokratiska socialisterna?
Och vad tror du?
Självklart de demokratiska socialisterna. Det är väl det vi måste kämpa för.
Vi låter det bli slutord, Anna. En progressiv förändring är möjlig om de demokratiska socialisterna tar initiativet. Tack. Men jag kommer önska dig tillbaks också, för du ska komma till podden en gång till. Och nästa gång vi ses så ska vi prata mer om den grundläggande platsen där vi reser värn för det goda samhället, nämligen nationalstaten. Och vi ska svara på en kanske lite knäpp fråga. Kan det vara rätt att vara patriot? Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard förlag i samarbete med LO och ETC Nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecka Bolin, producent Johanna Ekeroth och tekniker Petter Brundell.